Vi byter ju tema nu då. Vi har talat i Betania alltså under april om ett beslut som jag inte behöver ångra. Och nu byter vi tema i maj och då ska vi tala om en vän som aldrig sviker mig. Det är ju så här att ordet vän kan betyda väldigt olika för oss beroende på hurdana vänner vi har naturligtvis. Eller hurdana vänner vi är själva. Men nu har vi någon slags uppfattning om hurdan en riktigt bra vän är, eller hur? Har vi någon bra vän? Vad skulle säga egenskaper hos en bra vän? Har vi några sådana? Kan jag få lite förslag? Pålitlig. Ärlig. Trogen. Flera förslag. Lyssnande. Kärleksfull. Uppmuntrande. Trevlig. Har vi några fler? Hjälpande i olika svåra situationer. Ja, här får vi många bra egenskaper. Nu har vi ju ganska sådär, vi känner igen varandra. Vi vet ungefär hurdana vänner vi skulle vilja ha, eller hur? Sen kanske vi inte alltid har sådana vänner, men som ju alla delar ställer upp på det, allt det här. Men hur som helst. I Bibeln så står det mycket om vänner också. Faktiskt så talar ju Jesus om sina lärjungar. Att han i ett skede där han hade vandrat med dem och de hade vandrat med honom. Och de var lärjungar och han var herre och mästare naturligtvis. Och det var han hela tiden. Men han en stund så kom han fram till det här. Nu kallar jag inte längre lärjungar utan mina vänner. Och vad är skillnaden mellan lärjungar och vänner enligt Jesus? Det är ju det här att en vän pratar man mycket intimare med. En lärjunge ger man liksom den här undervisningen, läran, det här liksom exemplet, modellen, hur man ska säga, hur man ska tänka, hur man ska göra. Men för vännerna avslöjar man sitt hjärta. Eller hur? Och Jesus visar inte bara liksom de här stora talerna eller de här mäktiga undrena. Han visar också sin kamp för sina vänner, eller hur? Han bjöd liksom in dem i sitt liv. Och Jesus, han tog dem med sig. Han tog med dem på ett ganska fantastiskt äventyr, eller hur? De fick vara med och se när han botade sjuka, när han väckte upp döden, när han gick på vattnet. De fick ju vara med om någonting som ingen människa hade fått vara med om före det, eller hur? Det delar han med sina vänner. Och så delar han Getsemane kvällen. Och hela det här bjuder han in dem i. Det blev lite för mycket till och med för dem. Så de klarar inte av den där jobbiga biten av hans liv. Det måste de nästan ta paus ifrån. Eller hur? Men Jesus var deras lärare. Han var deras rådgivare. Han var deras tröstare och hjälpare och förebedjare och försvarare. Han var en fantastisk vän. Eller hur? Och ni vet att när de inte riktigt orkar med hela det här kampen som också fanns i Jesu liv, så var han ju inte så att han liksom dissade dem, att han liksom försköt dem, utan han faktiskt hade en plan då redan att skapa ett läge för försoning, förlåtelse, upprättelse, återförenande av dessa vänner. Ni vet ju att vi lever ju nu mellan påsken och pingsten idag, så här också i kyrkoåret. Och det var just den här tiden som Jesus hade förberett alla lärjungarna, inte bara Petrus, förnekar ju Jesus. De gjorde inte på samma sätt, men alla försvann. Eller hur? De var puts väck. De svek sin bästa vän. Det gjorde de. Men han svek inte dem. Utan han planerade för en fortsättning efter sveket. Det är faktiskt, tycker jag, definition på ett snäpp bättre vänner, eller hur? Som vet att vi är mänskliga, vi är begränsade, vi felar. Men det är inte slut med det. Och riktigt bra vänskap tål också de här kriserna. Och en riktigt bra vän har en plan för fortsättningen genom krisen och efter krisen i vänskapen. Och det var Jesus ju en sådan vän. Han liksom hade väldigt mycket goda tankar för dem. Och han hade också planerat vad som skulle hända när han inte längre kunde vara deras vän och hjälpare på jorden. Och det är ju det som vi börjar närma oss här i den här predikan. Det är det som det ska handla om idag. Men vi kan ändå först säga det att Jesus var nog den allra bästa vän som lärjungarna någonsin hade mött, eller hur? Det kan vi vara ganska eniga om. Det var nog den bästa vännen som någon kunde tänka sig. Och han var under de där 3 åren som de var, så var han ju hela tiden med dem. Så alltid när de slog sinsemellan och diskuterade och debatterade, så kom han och rätta till det där. Och när de hade andra problem så fanns han där. Han var närvarande. Men det skulle ju komma en tid när han inte längre var där. Och han gav ju faktiskt det ultimata priset för deras vänskap, sitt liv för sina vänner. Och det står ju då i Johannes 15. Vi kanske har det här på sliden också. Vi kommer ett ögonblick. Ja, vi kan läsa det här tillsammans så fastnar det bättre. Eller hur? När du läser det här högt så både hör du dig själv, du säger det ut och du kommer ihåg det bättre när du går hem. Johannes 15, 11-15, då står det så här, ska läsa vi tillsammans. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Jesus var den bästa vännen och han lät dem bli hans vänner. Precis som de var, och så fick de börja påverkas av den här vänskapen. Han svek dem inte, fast de svek honom. Och de kom tillbaka till honom. Och de klarade av kriserna längre fram i relation till Jesus, till sin tro och sitt lärjungaskap. Mycket bättre naturligtvis. Och det vet vi också varför. Hur som helst, Jesus hade varit hos dem och så skulle han åka hem. Han skulle fara till sin fader, han skulle lämna jorden, han skulle lämna dem. Och då säger han, att jag vill inte lämna er ensamma. Jag vill inte lämna er faderlösa. Jag ska vara med er. Och det är då alltså vad vi ska tala om. Den närvarande hjälparen. Och vi har ett bibelställe där som just från Jesu avskedstal. Och jag tycker vi läser det här igen tillsammans. För att det är sådana centrala texter som hjälper oss att förstå vad som hände under Jesu tid och när han hade uppstått och när han förberedde hela den historia som vi idag kallar kyrkohistoria fram till idag. Vi läser då det här från Johannes 16, 4-11. Jag sa det inte från början, eftersom jag var hos er. Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Så om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Vi ska läsa ett bibelställe till faktiskt, som är precis i samma tal lite tidigare, som beskriver det här att den helige ande sändes för att vara hos oss för alltid. Johannes 14 och 16, där står det så här, vi läser. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. När ska han vara hos er? För alltid. Hur länge ska vi säga ska han vara hos er? För alltid. Ja, det är ganska viktigt att liksom lägga märke till det här. Det finns en liksom poäng med det här. En annan hjälpare ska vi stanna kring lite här. Vi vet det här, vi som har läst olika bibelöversättningar, att det översätts på lite olika sätt. En hjälpare kan tolkas på olika sätt. Den är ganska så allomfattande naturligtvis. I Amplified, alltså en engelsk version som har försökt ta reda på det här ordets alla möjliga betydelser som det användes i språket på den tiden, har då plockat fram ord som tröstaren, rådgivaren, hjälparen, förebedjaren, advokaten eller försvararen, den som ger styrka, och så en som heter standby. Tycker jag är en ganska rolig översättning av ordet hjälpare. Någon som är på standby, vad är det för någonting? Jag vet inte, vi har någon motsvarighet på svenska. I beredskap, ja, disjur kanske. Jag vet inte. Men det i alla fall betyder någon som är hela tiden beredd att rycka ut. Ja visst. Som är liksom redo att hjälpa när det behövs. Den helige ande är en hjälpare som är standby. Okej. Sen var det en annan orsak varför Jesus sände den helige ande naturligtvis. Eller som ingick så att säga i paketet. Här var i vers 18, var det den här, att Jesus ska komma till oss. Och hur kommer han till oss? Jo, han kommer genom den helige ande. Lärjungarna, våra vänner lärjungarna, som vi använder som exempel på både bra och dåliga saker hela tiden. Därför att de är sådana typ exempel på människor i allmänhet och på oss. De fungerar som exempel för hur vi kan fungera också. Och en sak som var klart när lärjungarna hade varit 3 år i bibelskola, det var att de inte förstod väldigt mycket ännu. De behövde mycket undervisning. Hela tiden. Men Jesus var ju inte där för att undervisa dem. Så de behövde en annan lärare. En annan som undervisar dem. Och vi läser Johannes 16, 12-15. Jesus, jag tycker det här är de jättebra ord faktiskt. Säger då alltså Jesus här i 16, 12-15. Jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Här ser vi ju samtidigt, förutom att han talar om att den helige ande kommer att undervisa oss. När kommer han att undervisa oss? Alltid. Hela tiden är det tänkt att han ska undervisa oss. Pågående undervisning. För det är ju så här att vi är nog faktiskt ganska, hur ska jag säga, begränsade i vår förmåga att ta emot. Så vi behöver ta i små bitar hela tiden. Så blir det mycket till sist. Men vi kan inte ta emot hela sanningen på en gång, naturligtvis inte. Men han ska ändå använda hela sanningen för att vägleda oss. Förstår ni? Vi behöver inte veta hela sanningen. Vi kan inte ta emot hela sanningen. Vi förstår inte hela sanningen. Men den helige ande använder, han är Gud som är sanningen. Sanningens ande. Han vägleder oss med den rätta sanningen. Eller hur? Och så han har en otroligt viktig uppgift i våra liv. Jesus hade planerat det på det här sättet för att vi skulle få ha en pågående undervisning i våra liv. När vi är villrådiga, när vi inte vet, så behöver vi någon som talar om det för oss. Det viktigaste först. Det var ett väldigt intressant bibelställe här också. Just när Jesus hade uppstått och var tillsammans med lärjungarna och innan han skulle gå till fadern. Så var de fortfarande nyfikna här på tal om att behöva undervisning. Så var de fortfarande intresserade av att tolka profetiorna. I Gamla testamentet, det vi kallar Gamla testamentet, som var deras bibel. De var väldigt intresserade av hur skulle det gå. Profetior hade sagt att någon gång ska Israel upprättas. Kungariket Israel ska bli upprättat. Det var det viktiga och intressanta för dem. Och de tänkte, nu ska vi fråga Jesus, han vet ju det här. Och han har nu vunnit seger över döden. Han är liksom mäktig, han kan göra vad han vill. Ska han nu göra det som vi har läst i Bibeln om, att ska hända någon gång? Och Jesus är ganska rak, jag tycker om det också. Han är väldigt rak, han håller inte på där och lindar in det så mycket. Han säger, det angår inte er. Det är inte er sak att veta, säger han där. Vi kan ju läsa det här förresten, ursäkta mig. Vi läser tillsammans. Apostlarna 1, 6-8. Det som hade samlats frågade honom. Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De var intresserade av så många saker som vi också ofta är intresserade av, allt möjligt. Skulle vi få veta svaret på det här så skulle vi vara mycket gladare. Men han säger, det är två saker ni ska göra. Ni ska vänta på den helige ande, ni ska få kraft av den helige ande, och sen har ni ett uppdrag ni ska utföra i den helige andes kraft. Den helige ande och uppdraget. Håll ögonen på det. Det räcker om ni håller ögonen på de här två sakerna, eller hur? Den helige ande och uppdraget. Låt fadern ta hand om resten. Hur de här profetiorna ska uppfyllas och så vidare bortåt. Det är så jag tolkar den här texten. Och då kommer vi alltså till temat. En vän som aldrig sviker mig. Jesus var en sån vän. Den helige ande en sån vän. Och hur kan han vara en sån vän? Jo, genom närvaron. Närvaron. Det är ett ord som ni ska liksom lägga bakom öronen. Det är punkt nummer ett i predikan. Närvaron. Vad är det som gör en bra vän till en riktig vän som aldrig sviker oss? Jo, han är alltid närvarande. Han är alltid närvarande. Och när jag säger det så inser jag samtidigt att vi upplever inte det alltid så. Och hur ska vi liksom få de här två sakerna nu då att hänga ihop? Jesus säger att den helige ande kommer att komma till er. Han kommer alltid att vara hos er. Och så lever vi här vårt liv och upplever, var är Gud? Var är den helige ande? Hur känner jag mig så ensam och hjälplös? Och allt det där. Jesus ville inte lämna lärjungarna ensamma, nej. Så han skickade dem den helige ande. Och pingstdagen som vi firar i år den 19 maj. För att komma ihåg lite bättre det här. Här i Betania så ägnar vi hela månaden åt pingsten. Eller hur? Om inte vi är det hela året kanske. Men i alla fall, nu har vi speciellt den här månaden. Den helige ande som vårt tema. Vad var det som hände? Som skilde pingstdagen från alla andra dagar för lärjungarna. De hade varit med Jesus. De hade till och med varit ut två och två. Och i Jesu namn hade de botat sjuka. Eller hur? Drivit ut onda andar. De kom tillbaka och berättade till och med de onda andarna böjer sig för Jesu namn. Men ändå hände det någonting speciellt på pingstdagen som inte hade hänt då tidigare. Och jag tror att vi kan koppla ihop det med den helige andes närvaro. Han kom och blev väldigt närvarande, eller hur? Det kom ett dån från himlen och det kom eldstungor över lärjungarna. Och de började tala märkliga språk. Det var en väldigt, väldigt konstigt möte. Någon pastor skulle nog bli nervös över att det hände så mycket konstiga saker. Nya saker som inte de hade planerat. Och som de inte hade riktigt kontroll över kanske ens i det här skedet. Anden var närvarande på ett väldigt påtagligt sätt för dem. Eller hur? Och genom historien har människor upplevt det här. Vi har varit med om åtminstone lite av den här närvaron också. Vi har upplevt den helige andes närvaro på olika sätt. Och precis som Jesus var väldigt variationsrik i hur han mötte människor, så är den helige ande också lika. Han kommer liksom på ett personligt sätt till oss var och en. Det som skilde lärjungarna från de andra, det var den helige andes närvaro. På något vis är det här, tycker jag, det viktigaste. Och det var så viktigt för de här första lärjungarna faktiskt, att när de hade människor som var ute och predika om Jesus, så kom de ju till tro, de här människorna. Men det var på ett ställe då som de hade kommit till tro på Jesus. Och det står i Apostlagärningarna 19:1-7 så här då. Jag ska ta det med här. Om ni ser den här texten är lite mindre, men vi kanske kan försöka läsa ändå tillsammans. Är ni med? Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sa: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes det i Herren Jesu namn, och när Paulus la händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring 12 män. Det var intressant alltså. Människorna kommer till tro på Jesus. De blir frälsta. Men de hade inte fått höra om den helige ande. Men de var ju väldigt öppna för allt som Gud ville ge åt dem. Så när Paulus talar om för dem att det finns ju en helig ande som ni kan få uppleva i era liv. Och det hade också en intressant koppling till dopet faktiskt. Så jag tror att dopet och dopet i vatten och dopet i den helige ande, de är väldigt nära varandra. Vi kanske borde be om att få se lite flera vattendop där människor också får uppleva den helige andes dop samtidigt. Hur som helst, det var väldigt viktigt för Paulus att de nya troende snabbt skulle bli uppfyllda av den helige ande. För att uppleva det som Bibeln talar om, den helige andes dop. Det vill säga att den helige ande blir närvarande i personernas eget liv. På ett sånt sätt som hände på pingstdagen. Och det är det som på något vis är revolutionerande för den första kyrkan. Det är det som är revolutionerande för oss om vi upplever det. Och om det var det viktigaste för Jesus, det här med den helige ande, jag vill redan konstatera. Om det var det viktigaste för lärjungarna så följer ju också att det här bör vara det viktigaste för oss. Den helige andes närvaro i våra liv ska faktiskt vara väldigt högt upp på vår lista, om inte allra högst. Så då kan vi fundera, vad har vi där allra högst? Vad kommer först i våra liv? Är det den helige andes närvaro eller är det någonting annat? Det andra jag vill ta fram här är den helige andes närvaro i bönen. Varför behöver vi den helige ande? Jo, för att vi ska kunna be. Alla människor ber, åtminstone när det blir riktigt kris, till någonting eller till någon. Ja. Vi har massor med religioner där människor ber och ber och ber och offrar och ber och alla möjliga ritualer och program för att be, för att få någon slags välsignelse och hjälp i sitt liv. Och i Indien så har man ju tradition, man ber till alla. För säkerhets skull så ber man till alla, så man får nog stå i verkligen. Och jag menar, lärjungarna, de växte också upp i ett sammanhang där man bad mycket, där man bad till Gud naturligtvis. Och de bad säkert till Gud. Och ändå var det så här att när de såg Jesus be, så säger de, Herre, lär oss be. Vi har nog bett, men det har nog liksom inte nått så långt, verkar det som. Men när du ber så händer det sådana saker som vi vill se hända. Herre, lär oss be. Och han, ni vet, det finns mycket undervisning av Jesus om bönen. Fader vår, men också många andra aspekter på bönen som Jesus tar fram. Behöver vi lära oss be? Behöver du lära dig be? Behöver jag lära mig be? Nå, självklart. När vi har lärt oss att be lite, behöver vi lära oss mera. Har vi lärt oss allt om bönen? Nå, nej. Jag tror det är precis som med allting annat, att det är en pågående process där vi får mer av den helige ande, där han också inger oss vad vi ska be, där han talar om vad som är viktigt, där han hjälper oss att förstå vad Gud vill, så att vi kan be i linje med Guds bön, eller Guds vilja. Romarbrevet 8:26-27 läser vi tillsammans. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet att inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Här ser vi att den helige ande och bönen är väldigt tajta, väldigt integrerade med varandra. Du kan inte be speciellt bra ensam, men med den helige andes hjälp kan du be superböner. Småningom åtminstone, tror jag. Det är så här att den helige ande kom över lärjungarna och de började tala nya tungomål, nya språk. En del var begripliga, andra var inte begripliga. När Paulus undervisade de nya troende och de fick uppleva den helige ande, så började de tala i nya tungomål och de profeterade. Och så undervisade Paulus gång på gång de olika nya troende, de här församlingarna som han skriver brev till, om den helige ande. Om den helige andes dop, om den helige andes närvaro, om den helige andes hjälp i vår bön, om den helige andes gåvor, om den helige andes frukter. Det finns ju en massvis stor mängd av undervisning kring det här. För det var så viktigt. Det var så viktigt. Och därför ska det vara viktigt också för oss. Första Korintherbrevet 14 är ett väldigt bra kapitel i det här sammanhanget. Talar mycket om den bönespråket, tungotalet, som ett tilltal av den helige ande som är för vår egen uppbyggelse. Och vi kan ju läsa några verser. Jag har inte faktiskt, tror jag, nu på skärmen, utan jag läser det själv härifrån. Första Korinthierbrevet 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Och i 12:e versen står det så här. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Och därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Men i församlingen vill jag hellre tala 5 ord med mitt förstånd för att undervisa andra än 10 000 i tungomål. Här ger han lite goda praktiska råd också hur vi ska förhålla oss till det här. För Paulus var tungomålstalande faktiskt väldigt viktigt. Han hävdade alltså att han talade mer än alla de andra där. Det är ganska mycket då, tror jag, för de var ju också ivriga att be. Han måste ju till och med bromsa dem lite, eller hur? Att be nu inte hela tiden i gudstjänsten bara i tungor, utan tala nu lite så att folk förstår också, eller hur? Och ändå så säger han, jo, ni ska tala i tungor. Jag hoppas ni alla talar i tungor. Och det här, ni kan inte klå mig, jag talar nog mer än er i alla fall. Så det är viktigt det där med tungomålstalande. Och det tror jag vi ska börja tala om också ganska öppet. Vi behöver uppmuntra varandra att tala i tungor. Vara lite frimodiga. Vi behöver skapa gemenskapsformer där det är väldigt lätt att tala i tungor. Jag håller absolut med Paulus att i en vanlig offentlig gudstjänst ska vi kanske inte tala så mycket i tungor att människor inte förstår någonting. Men det är ingen stor risk, det tror jag, att vi kan dra åt det hållet. Utan snarare får vi kanske röra oss lite mer mot det här att vara i vårt bönespråk också i våra gudstjänster. Det är ju så här allmänt sett, så som jag redan sa, så är det många som ber för att man tycker det är religiös plikt. Det är någonting som Gud kräver av mig. Men det finns ju ingenting som kan vara mer långt borta från sanningen. Det är ju ingenting som Gud kräver av oss. Det är någonting som vi behöver för att vi ska få den här vägledningen med hela sanningen som den helige ande vill ge åt oss. För att vi ska förstå vad som är Guds vilja, för då kan vi be i enlighet med Guds vilja. Och om vi ber i enlighet med Guds vilja, så då vet vi att han också ger oss det. Ibland så tror jag vi är lite frimodiga att tro att vi vet vad som är Guds vilja. Jag menar, lärjungarna, de tar det här exemplet. Ja, men vi vet ju att Gud vill upprätta Israels rike, Israels kungarike. Nå, ska det börja hända nu då? Tyckte lärjungarna kanske. Och då får han säga, lägg ner det där. Det där är inte viktigt. Det där är inte riktigt aktuellt just nu. Det här är vad ni ska be om. Det är det här vad ni ska vänta på. Det är det här ni ska syssla med. Så att vi behöver be med den helige ande, tillsammans med den helige ande, och så framförallt låta den helige ande vara vår förebedjare. Och jag tror att den här förbönen som den helige ande gör, det sker uttryckligen genom tungomålstalande. När vi låter vår tunga användas av den helige ande, så ber han för oss. Han kanske också ber för andra människor naturligtvis. Han ber det som behövs bes. Så därför tycker jag att vi ska uppmuntra varandra att be mycket i tungor för att uppbygga oss själva. Eller hur? Vi uppbygger oss själva genom att låta den helige ande be för oss. Vi behöver inte ens veta vad han ber. Vi vet att han ber bra saker. Så, slutsats av nummer två här är att om andens närvaro i bönelivet var viktigt för den första församlingen, hur viktigt är det inte för oss idag? Så be tillsammans med den helige ande och låt honom be för dig. Okej? Okay? Det var punkt nummer två. Kommer till den tredje och kan ni andas ut. Sista punkten för idag. Kraften. Kraften, jag tänker på den helige ande, så talar vi alltid, eller tänker vi, ja, det var det här med kraften. Och när den helige ande ska komma över er, sa Jesus, då ska ni få kraft. Och min fråga är förstås det här, är det någon som behöver mera kraft i livet? Visst är livet ganska så där kraftutsugande, eller hur? Det är liksom på något vis en poäng. Och ibland så önskar vi oss bort ur den här kampen som livet faktiskt är. Och det är egentligen en väldigt vanlig mänsklig reaktion att när det blir jobbigt så vill man smita undan, man vill få koppla av, man vill, jag menar, hur mycket avkoppling försöker vi ju inte liksom få in i våra liv för att på något vis motväga den där stressen som livet också sätter på oss, eller hur? Alla kraven, alla förväntningarna, alla sakerna som vi kämpar med. Jag tror att alla människor upplever livet som en kamp. Och då ska jag tala om för det. Det är det. Det är normalt. Det är precis normalt. Och det finns ingen liksom hjälp eller lättnad att få genom att fly undan det hela. Men det finns en annan väg, naturligtvis. Men vi kan ju ändå först lite bara så här nu, för att nu får jag lite att så att säga tänka själva och vara med här på något vis. Vad är det som tär på dina krafter? Det är naturligtvis oron, det är bekymren, det är stressen, det är relationer som alltid är utmanande. Det kan vara hälsan eller sjukdomen så att säga som tar på krafterna. Mycket, mycket annat finns det. I den inre processen så handlar det om själviskheten, synden, otron och allt det här, den här inre kampen som också är en andlig kamp som gör oss trötta. Också när vi kämpar för andra blir vi trötta. Så det kan vi liksom först etablera här, att vi alla är överens om att livet är nog en kamp. Eller hur? Vad gör vi då? Jo, då kommer Jesus och säger att vi ska få kraft. Jag ska ge er kraft genom den helige ande. Den helige ande kan bli er kraft. Och ett vanligt missförstånd kring den helige ande är ju att den helige ande är en kraft. Och det är ju inte heller riktigt som Bibeln säger det. Men det är ju så här man ofta beskriver den helige ande. Det är en känsla och det är en kraft. Och det är någon slags förmåga, simsalabim förmåga. Och ser man på populärkulturen så är det ett vanligt begrepp det här, att man får en magisk kraft. Och så kan man göra saker som man inte kan göra i sitt naturliga tillstånd. Men det är ju inte det som Bibeln säger. Utan vad Jesus sa var ju att när den helige ande kommer över er, då ska det bli ett resultat. Och resultatet är att ni får kraft. Så hur ska vi få kraft? Att bjuda in den helige ande i våra liv. Det finns liksom ingen kraft utanför den helige ande. Som en sån här liten box som man får liksom ta ur kraft. Här fick jag kraft av den helige ande. Utan det är när den helige ande bor i oss. Och vi samarbetar med den helige ande. Lyssnar på den helige ande. Och följer den helige ande. Det är då som kraften flödar till. Så mycket av vår kraftlöshet hänger nog ihop med att vi fokuserar på fel saker och att vi inte går hand i hand med den helige ande. Det är min övertygelse. Men när vi har talat om en vän som aldrig sviker oss eller sviker dig eller sviker mig, så har det att göra också med väldigt, Gud han är liksom mångdimensionell. Och ni vet när med en god vän, väldigt viktig grej, det är att man får prata av sig. Man får dela bördan, man får berätta om sin egen kamp. Så är det ju också med den helige ande på ett väldigt naturligt psykologiskt plan. Så är den helige ande vår hjälpare genom att vi alltid kan dela vårt hjärta. Det är allt det där som vi inte ens kan dela med någon annan människa. Det kan vi dela med den helige ande. Och det förlöser också oss från, släpper de här bindningarna, det här som tynger ner Det är liksom en sån effekt av umgänget med den helige ande. Sen finns det en annan detalj som jag vill lyfta fram här ännu. Som är alltså hemligheten till att uppleva mera kraft i livet. Det är nog att leva i barnaskapet hos Gud. En av de viktigaste uppgifterna för den helige ande, faktiskt, säger Jesus, är att bekräfta i vårt eget liv, vårt eget hjärta, att vi är Guds barn. Den helige ande, vi kan ju läsa det här stället. 8:15, vi ska se, jag har det inte där. Ni har inte fått slaveriets ande, Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Det är alltså någonting helt fantastiskt när vi, när jag, när du inser att jag måste inte längre leva som jag gjorde förut. Jag måste inte leva driven av alla mina egna inre processer eller yttre omständigheter eller andra människor. Jag kan börja leva utifrån att jag är Guds barn. Helt nya spelregler för mitt liv. Och det är den helige ande som gör att jag kan förstå det här. Att jag kan liksom tro det här. Att jag kan leva i det här. Jag är Guds barn. Han är på min sida. Han är min försvarare. Och sen hade vi det här och det sista här då, som vi pratade om. Att få den här extra kraften. Det talar Paulus mycket om. Och Jesus också. Att vi ska få den extra kraften genom den helige andes närvaro i våra liv. Visst längtar vi efter mera av det. Låt oss börja med tungotalet. Låt oss fortsätta med profetian. Låt oss börja få mera tro, mera kunskapens ord, få mera helande. Visst är det vi vill se, det här extra som den helige ande kan komma in med. Som vi nog väldigt bra vet om att det kan vi inte åstadkomma själva. Men det kan den helige ande göra i våra liv. Men jag tror faktiskt att vi ibland vill hoppa direkt i det. Att om vi nu skulle se lite mer under så skulle det vara mycket lättare och roligare att leva. Men jag tror det börjar med att dela livet med den helige ande. Att leva nära honom, i ständig kommunikation med honom. Leva i barnaskapet hos Gud. Leva som ett Guds barn. Då tror jag den helige ande kan tala till oss när vi står framför spegeln, som Mimmi brukar tydligen vara med om. Eller när vi sitter bakom ratten i bilen, som också vi gör ibland. Eller när vi diskar, eller när vi går på vägen. Eller när vi sitter i kyrkbänken, så kan den helige ande uppenbara någonting för oss som vi just nu behöver för den här dagen eller för morgondagen. Så att jag tror att vi behöver återvända till de här basics, till de här grundsakerna i vårt eget liv, men också i församlingen, att vi verkligen inbjuder den helige ande att få göra det han vill göra. Att den helige ande får bli den som talar och leder oss. Den helige ande får komma in och göra det där extra som vi så gärna vill se. Eller hur? Så att en vän som aldrig sviker mig, som alltid finns där, som ger mig, hjälper mig att utvecklas i mitt böneliv, så att jag ber böner efter Guds hjärta. Och sen den där förunderliga kraften som kommer när den helige ande fyller oss personligen, men också i vår gemenskap. Det har vi har pratat om. Det är en sån vän den helige ande är och vill vara för dig och mig. Jag tror vi ska värma upp vår relation, vår vänskap med den helige ande. Jag tror det är där vi har liksom hemligheten till ett underbart liv för oss personligen. Ett välsignat liv där det händer glada överraskningar då och då. Men där vi också får dela kampen med Jesus. För kampen fortsätter. Men det är ju i den där kampen som Jesus säger, jag ska ge er min frid. Vad är en del av frukten av den helige ande? Jo, det är frid. Det är glädje. Det är kärlek, det är tålamod, det är så mycket av det där goda som vi vill uppleva i våra liv. Men det är en del av att leva med den helige ande, att ha den helige ande i sitt liv. Och det är, vi kommer väl liksom inte runt. Vill vi ha frukten av den helige ande, vill vi ha de där godsakerna, Ja, då måste vi också ta emot den helige ande. Då måste vi leva med den helige ande. Då måste vi låta den helige ande vara närvarande i våra liv. Så jag tycker vi ska faktiskt använda de här veckorna här i maj nu att be med den helige ande och be om den helige ande, inte bara för oss själva utan ännu mer för dem som ännu inte har upplevt den helige ande. Eller hur? Vi skulle vi vilja se att människor blir döpta i den helige ande, som på pingstdagen, som i den första församlingen, som för 15 år sedan eller när det nu hände i ditt liv. Vi vill se fler som blir uppfyllda av den helige ande. Vi vill be människor fram till andedop, eller hur? Ska vi ha det som ett böneämne under maj månad att vi ber att de som ännu inte fått uppleva den helige ande skulle få göra det? De skulle få ett bönespråk, de skulle få börja profetera, de skulle få börja leva och vandra tillsammans med den helige ande. Och att vi som har lite smak av det här skulle få ta ett steg till och göra som Paulus, sträva efter att få de andliga gåvorna, särskilt profetians gåva. Är det någon som vågar be under maj månad 2013 om profetians gåva till församlingens uppbyggelse? Vågar du göra det? Det är ett steg i tro, det är ett steg av mod framförallt. Att våga tänka sig att Gud skulle tala till mig så att jag skulle våga tala det till någon annan. Det kräver lite friskt mod att ta det steget. Men tänk vad härligt om vi skulle få se flera människor våga göra det. Om jag skulle våga göra det, om du skulle våga göra det, eller hur? Så tror jag vi faktiskt behöver odla den här vänskapen. Odla den här vänskapen. Prata med den helige ande. Fråga hur mår han? Så frågar han dig, hur mår du? Vad har du tänkt göra idag? Vad ska vi göra tillsammans idag? Ska vi hitta på något? Jag gör det lite så här mänskligt, barnsligt. Men jag tror ju att den helige ande är lika nära som den bästa vän vi kan ha som människor. Och låt oss dela livet med honom. Låt oss bjuda in honom och bli hans vän på allvar. All right. Så att egentligen var det här jag hade att säga idag om vännen som aldrig sviker mig eller dig. Den helige ande som alltid är närvarande, som vill hjälpa oss att be och som ger oss kraft på så många, många olika plan, på så många olika sätt. Bara vi håller oss nära honom. Okej, ska vi be? Tack Jesus Kristus för att du sänder den helige ande, en annan hjälpare. En hjälpare lik dig som skulle undervisa oss, som skulle vara närvarande, alltid redo, finnas till för att vi skulle få den hjälp vi behöver. För att vi inte skulle bli faderlösa, för att vi inte skulle bli ensamma och utlämnade i kampen som livet innebär, Herre. Och jag tackar dig för att det här gäller oss varenda en, att vi får komma till dig tack vare Jesu blod som renar oss från all synd och som gör oss mottagliga. Det blir möjligt för oss att ta emot den helige ande därför att Jesus har dött för oss och renat oss från all synd. Och jag tackar dig för att vi idag, Herre, får bekänna oss till din frälsning som gör oss värdiga att ta emot den helige ande i våra liv. Och jag ber att den helige ande ska få komma närmare och vi ska få odla vänskapen med den helige ande så att vi också får höra personligen mera tilltal av den helige ande. Hjälp oss att ta nya steg i tro, Herre, om att få mer av den helige andes gåvor i funktion i våra liv också. Och att vi också får därför se när vi vandrar tillsammans med den helige ande att frukten av kärlek, glädje, frid, hopp och tro får växa fram just i oss. Amen.